Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och hjärtligt välkomna till GP's livepod Laul med vänner, där vi fokuserar på fotboll i allmänhet och fotbollen i väst i synnerhet. Vi befinner oss på Gamla Ullevi, Tolvans restaurang. Kul att se att så många har tagit sig hit. Idag kommer jag, Robert Laul, leda tre olika panelsamtal tillsammans med mina fotbollsvänner Filip Trollér och Joel Besseling. Det kommer handla om svensk damfotboll, lokalt och nationellt. Det kommer handla om Superettan, våra tre Göteborgslag i den serien. Och det kommer att handla om Herrallsvenskan, där vi också har tre lag, inklusive ett från Borås då. I det här samtalet diskuterar vi damfotbollen lokalt, nationellt och internationellt. Och därför har vi bjudit in tre tunga representanter, två från BK Häcken, en från IFK Göteborg, för att prata om tre stora ämnen, nämligen fotbolls-VM, damallsvenskan och Göteborgsfotbollen. Så jag ska börja med att säga välkommen till panelen. Jag ska presentera er och jag börjar med dig, Malin Fahlén, kommunikationschef och viceklubbchef i BK Häcken. Vi tar tre snabba frågor som en liten uppvärmning. Vilka vinner damallsvenskan 2023, ett lag?
Den är tuff efter premiären igår, men jag får säga BK Häcken ändå.
Vilka vinner svenska cupen?
BK Häcken.
Oj, självförtroendet är på topp. Två titlar till BK Häcken där. Vem får då sitt stora genombrott 2023?
Den svårare. Jag sa Elma Juntelen-Elhage inför förra året. Jag vet inte, jag tycker ändå att man kan slå fast efter att ha tagit ner PSG på bortaplan där, att hon faktiskt fick det. Jag säger Aisha Masaka.
Den snabba yttern från Tanzania, va?
Precis.
Ja, då lägger vi henne till en bra spaning, för jag håller med dig om att Elma Juntila-Nelhage gjorde en otroligt fin säsong 2022, när hon ju, som du var inne på där, hängde med de här franska världsstjärnorna i snabbhet och egentligen i alla moment av spelet. Det ska bli intressant om du är lika pricksäker kring Aisha Masaka då, om hon blir årets genombrott för BK Häcken. Jag tackar dig för dina svar där. Vi tar tre snabba frågor med dig också, Peter Svanström, som är huvudtränare för IFK Göteborgs division 1-lag. Vilka vinner division 1 2023?
Ja, den är ju svårare. Vi tippar ju oss själva naturligtvis. Men Malmö FF är en stort hinder på vägen.
Det är de som du ser som era farligaste utmanare i toppen. Det var nämligen min nästa fråga här. Så att du besvarade den nästan då, i och med det svaret.
Så är det.
Men du tror att det är mellan IFK Göteborg och Malmö FF det kommer stå i division 1 här 2023?
Det är jag rätt säker på.
Om jag då tvingar dig att ge en placering för IFK Göteborg, blir ni ett eller två?
Ja, då blir vi etta.
Bra, självförtroendet är på topp där också, jag tackar för det. Sist men inte minst i den här presentationen då, Elin Rubensson, mittfältare BK Häcken och landslaget. Välkommen.
Tack så mycket.
Vi kör tre snabba med dig också. Vilka vinner damallsvenskan 2023?
Har dålig timing på den frågan idag, men jag säger oss själva.
Ja, BK Häcken där. Vinner ni svenska cupen också?
Ja, den tar vi hem.
Ja, ja. Självförtroendet är på topp överallt här, det är underbart. Då ska vi se vad du säger på den här frågan då. Var slutar Sverige i fotbolls-VM? Vinner vi det också?
På medaljplats är mitt svar.
På en medaljplats, etta, två eller trea då. Bra, för det leder oss in på årets stora händelse egentligen i fotbollsvärlden. Nämligen det här fotbolls-VM:et då, som ju spelas i Nya Zeeland och Australien. Sverige är förstås kvalificerade och vi ska ta oss an det här mästerskapet genom att börja med en lite personlig reflektion från min egen sida. Jag följde ju EM i England i somras. Sverige gick hela vägen till semifinal, men där blev det stopp mot England där mästerskapet då spelades. Min slutsats kring det här fotbollsmästerskapet är att det hände saker i den internationella damfotbollen. Det rör på sig i den här toppen. Och precis som på herrsidan, precis som det varit på herrsidan i många herrans år, så har ju de stora fotbollsnationerna vuxit i kvalitet så att säga de senaste åren på damsidan. Och även om Sverige då nådde semifinal så upplever jag det som att Sverige som landslagsnation har kommit längre efter de här allra bästa. Och då undrar jag, Malin, håller du med om den här bilden? Tycker du att avståndet ökar mellan Sverige och de stora landslagselefanterna på de sidan?
Det är fint att jag får den frågan som har liksom sitter med minst fotbollskunskap i den här trion. Men absolut att du har rätt att det händer saker på väldigt många andra håll. Alltså Sverige har ju varit väldigt framträdande tidigt och länge och kommer fortsätta kunna ha en bra möjlighet både på landslags- och klubbnivå att vara kvar där uppe. Men absolut att vi ser en utveckling i de stora fotbollsnationerna som går snabbt när de väl nu sätter ner på något sätt foten och gör sina satsningar. Framförallt skulle jag vilja säga att jag imponeras av Spaniens satsning, deras leverans, även om man går ner på yngre, om vi inte bara pratar A-landslagsnivå utan ner i de andra flick- och juniorlandslagen också, att de har otroligt mycket skickliga spelare som kommer. Mm.
Det gör ju någonstans också, även om det är Sverige som då kanske påverkas av det, att avståndet växer där, så blir det ju jäkligt häftiga matcher. Jag tänkte på under Englands EM, otroliga fotbollsmatcher, den här finalen på Wembley till exempel mellan England och Tyskland, det var 87 000 åskådare där. England vinner med 2-1 efter en våldsam dramatik och väldigt hög spelteknisk kvalitet, är det inte så, Malin?
Jo, men verkligen, och jag tror att det är det som kommer göra, så alla vi som följer fotbollen som spelas av flickor och kvinnor kommer ha otroligt roliga år framför oss, för att när det någonstans nu investeras pengar, det ges förutsättningar, så ser vi också en utveckling av produkten fotboll som går väldigt snabbt, där man kanske ser snarare på här sidan att vi är på en så pass hög nivå fysiskt, tekniskt, taktiskt kunnande redan, så att den är ganska nästan inte mättad, det sker en utveckling där också, men den kommer vara så himla mycket snabbare på damsidan i ganska många år nu, tror jag. Och det kommer, tror jag, vara väldigt, väldigt roligt att se och följa. Mm.
Peter Svanström, om vi tar ditt då skarpa tränaröga och förhåller oss till samma frågeställning där. Vilka konkreta förändringar ser du? Vilka trender såg du i det här fotbolls-EM:et i England? Hur utvecklas fotbollen enligt ditt tränaröga?
Ja, det går ju definitivt mycket snabbare. Det är fler passningar innan avslut också. Så fler kombinationer tyder på ett bättre taktiskt kunnande då, eller i alla fall vilja då, både från tränare och spelare där då. Så, men definitivt hastigheten under 90 minuter.
När du talar om hastighet, om du hjälper oss att förstå det, alltså, är det den liksom fysiska löphastigheten eller är det behandlingen av boll? Vad är det framförallt som rör på sig?
Ja, både och då. Jag tror ju att man behöver driva hastighet i löpningar genom snabba passningar då, så att bollen behöver röra sig snabbare då, och då behöver vi bättre kontroll på den, och det har vi sett då i mästerskapen.
Ser du något annat som också förändras, eller är det framförallt den här snabbheten?
Ja, mer uppfattar att det är mer duellspel också.
Och i duellspel, då lägger du närkamper, hårdare närkamper?
Ja, eller utmana med boll då, och försöka ta sig förbi sin spelare och göra sin spelare och komma in i andra ytor där bakom då, istället för att slå bollen framför sig.
Allra mest intressant är det egentligen att höra din bild av det här, Elin, för det vi pratar om nu, det är ju den verkligheten där du befinner dig. Du befinner dig på planen i de här duellerna, i de här utmaningarna, i de här löpningarna och så. Kan du ta oss med ner på planen, ut på planen? Hur är det att vara där när en, liksom en idrott utvecklas, rör sig och förändras?
Jo, men det som du är inne på, det har hänt väldigt mycket under alla landslag som jag har varit med på också. Jag har spelat nästan i 10 år nu i A-landslaget, och det är en enorm skillnad om man jämför med VM 15 som jag spelade och nu i somras. Publiken har ökat enormt, men också som ni är inne på, att tempot, individuella skickligheten, tempot med boll, att nu slår man sin spelare på ett helt annat sätt än vad man gjorde för 5, 6, 7, 10 år sedan. Så det är mycket som går framåt, och det är väldigt kul.
Hur har du gjort för att hänga med? För jag menar, du nämnde 15 här, det är 8 år sedan liksom, och du är ju fortfarande en stark kraft inom landslagsfotbollen i Sverige.
Ja, kämpa på. Nej, men jag är i en fantastisk miljö. Bra tränare, bra klubb. Trivs med livet utanför. Men det är mycket träning, hård träning. Mm.
Om vi återgår då om vi tar EM-matcherna i sommar, vi ser de här liksom stjärnorna i de då största bästa lagen, de som vinner, är det någon spelare, något lag som du framförallt imponerades av i EM och som du ser som väldigt intressanta inför fotbolls-VM?
Oj, nej, men det finns ju väldigt många stjärnor ute i de stora ligorna nu, om man säger Sam Kerr och, men i England har ju fantastiskt många. Vi i Sverige, vi har ju jättemånga spelare som är ute och är stjärnor i topplag i Europa liksom. Så det jag vill inte nämna några, utan det finns så många. Så. Mm.
England vann ju det här mästerskapet. Vad har ni fått för bild av att det får för, liksom, för effekter på fotbollen i England? För att när jag befann mig där så gick det nästan att ta på det här genomslaget. De stjärnorna som Elin nämnde där, de gick ju verkligen genom rutan för det engelska folket och blev enormt stora stjärnor. Vad har ni för bild liksom av att det här får för effekter på fotbollen? Kommer England som en jättestark fotbollsnation, Malin? Har du någon uppfattning om det?
Ja, jag tänkte faktiskt på det. Under liksom pågående EM så hade vi också återstarten efter pandemin med Gothia Cup här. Och jag vet inte om man någonstans ibland ser om det man vill se. Men jag reagerade verkligen på många liksom engelska. Dels i att vi hade rekordmånga flicklag från England som deltog i Gothia Cup, som någonstans också känns som ger... som sagt, man kanske leder i bevis för att man tror att man ser ett växande intresse, men det ser man väl i antalet registrerade spelare och så också, hur det ökar. Men också att de är duktiga, och det är klart, ett sånt fotbollsland som England, givetvis kommer det komma fram väldigt många duktiga tjejer precis som killar där framöver, så att de kommer fortsätta ta sig. Och det blir ju också någonstans, när du får ett hemmamästerskap, du får den framgången, så ger det ju liksom ett redan växande intresse, får ju någon slags liksom boom-effekt på det. Så att det var nog väldigt viktigt, kanske mer egentligen utifrån den kommersiella utvecklingen utav fotbollen för damer än för själva fotbollsutvecklingen. Den tror jag vi ser, den liksom växer så organiskt, så att den går inte att stoppa längre. Men att också kunna visa upp inför liksom när alla strålkastare är på den scenen, att då kunna visa upp det, tror jag har en såklart effekt i ökade satsningar, investeringar kopplat till allt från tv-rättigheter till andra partners och publik och det intresset också.
Sverige ansöker just nu om att arrangera EM 2025. Hur viktigt skulle det vara ur det här perspektivet, Elin, att få ett mästerskap hit och kanske till Göteborg då också?
Nej, det har varit jätteroligt. Det var ju EM 2013 här. Jag var på målsnöret och var med, men missade det. Så det hade varit häftigt att få spela på hemmaplan. Mm.
För det rör ju på sig på andra områden också då. Det är inte bara den speltekniska kvaliteten som utvecklas, utan som Malin var inne på lite där, så förändras ju ekonomin också. Prispengarna i det här fotbolls-VM:et som spelas nu i sommar i Nya Zeeland och Australien, de har ökat med 300%. De har alltså gått upp då från 300 miljoner i VM 2019 till 1,5 miljard som totalt ska delas ut då då till damlagen i VM 2023. Fortfarande saknas 3 miljarder till herrarnas prispott som var i Qatar VM 2022. Men de här, den här ökade pengasumman, Malin, kommer det klubbarna till del på något sätt? Får liksom Häcken och andra lag, påverkar det er verksamhet att prispengarna går upp på landslagsnivå?
Där har vi väl inte fått helt givna svaren, men vi förutsätter, eller alla indikationer vi får är väl att även där pengen höjs utifrån vad vi får i ersättning när våra spelare är utlånade till mästerskap. Så att det räknar vi med, höll jag på att säga, och det visar väl någonstans det FIFA och UEFA gör, och, eller det de har sagt att de ska göra och det de nu visar de senaste åren att de gör är ju faktiskt att göra satsningar som är helt nödvändiga för att vi ska kunna ta det här framåt. Det är liksom en förutsättning för att vi ska kunna bygga upp den verksamhet och ge dem förutsättningar till att bli så bra de kan i sin idrott.
Just det. Men handlar det om en 300% ökning för Häcken också exempelvis, eller kan man räkna det rakt av?
Ja, det hade varit fint. Du kanske kan jobba in den då. Tyvärr så tror jag kanske inte riktigt att det går så fort. Men det vi ser, och det är väl liksom alla någonstans estimeringar vi får från UEFA och FIFA också, kopplat till hur intresset ökar och vilka liksom estimeringar man gör i hur det kommer generera intäktsökningar de närmaste åren också. En del är såklart det som kommer från deras organisationer centralt, och en annan del är något som är kopplat till partner och tv-intäkter.
Redan EM här i somras var ju det en ganska bra bonus, vill jag minnas. Jag vet att du och jag pratade om det under mästerskapet där, Elin, som en av stjärnorna då, som också får ta del av bonusen. Jag vet att du nämnde att du eventuellt skulle lägga ett nytt golv för din EM-bonus. Blev det så?
Den skulle komma. Vi håller faktiskt på att renovera. Blev klar med tvättstugan igår. Så
det blir inget golv, men en tvättstuga.
Nej, jag har faktiskt inte lagt golven.
Nej, okej. Men det kanske blir ett golv efter VM-bonusen då?
Ja, jag hoppas det. Mm.
Vad blir det för golv då? En fiskbensparkett?
Ja, det beror på hur långt vi går.
Ja, men skämt åsido, alltså det här har ju varit en jättefråga i många år liksom, med damernas förutsättningar kontra herrarnas. Nu har ju då den kanske mindre populära FIFA-presidenten Gianni Infantino någonstans levererat här då med den här ökningen. Tror ni att debatten stannar av nu, eller kommer kraven vara fortsatt att närma sig herrarna ännu mer, eller vad tror du om det, om debatten framöver?
Nej, jag tror inte den kommer stanna av, utan det är väl en pågående process. Och att huvudsaken är väl att det går framåt hela tiden. Och det har gått framåt enormt mycket de här åren som jag har varit med också. Så det är bra, och jag hoppas att det fortsätter så.
Men inte helt nöjda?
Aldrig nöjda.
Nej, det är bra. Bra, då ska vi släppa det internationella perspektivet och närma oss ett lite mer nationellt fotbollsperspektiv då, nämligen damallsvenskan. Och i fjol genomfördes ju en serieutvidgning, det vill säga att serien utökades från 12 till 14 lag. Och jag ska släppa in dig lite senare här, Peter, på den frågan. Men Elin och Malin, vilka konsekvenser tycker ni att det har fått att man förändrar antalet lag i serien?
Jag älskar att spela matcher, så jag tycker bara det är kul.
Malin?
Jag tror att det är alldeles för tidigt att göra någonstans den analysen. Det var många som tyckte att det var en del ojämna resultat både i fjol och åren dessförinnan när man var ännu färre lag. Vi kan väl se utifrån vår premiär i så sent som igår att ett av de lagen som brottades i botten i fjol uppenbarligen kunde leverera 3 poäng mot topptippad BK Häcken. Så att på sikt så tror jag att det är helt rätt väg att gå. Sen så är det klart att man vill ha en liksom sportslig jämnhet och en konkurrens stark liga. Framförallt så ser vi liksom att det är många liksom klubbar som fortfarande sliter för att få ihop sina organisationer och kunna vara starka på ett hållbart sätt också. Och där tror jag inte minst, alltså, vi ser utifrån de fler starka klubbar som är liksom historiskt sett har varit starka på här sidan som kommer upp i damallsvenskan också kommer vara en förutsättning för att fylla ut den här numerären nu med 14 lag. Mm.
Men jag vet, den, så har ju debatten ungefär gått, men om man ser man början på årets säsong då, där ju Häcken tyvärr exemplifierar ganska bra i och med att det blir förlust i den här premiären då, men jag menar Rosengård också hackat lite i inledningen. Tittar man på Kristianstad, tittar man på Linköping, tittar man på Hammarby, så känns de ganska starka. Håller du med om det, Elin, att det är en bredare topp i år, eller är det bara tillfälligt?
Nej, det finns många lag som kommer att vara med och slåss, och det ser vi igår att det är ingen som kommer att jogga hem den här serien. Det kommer att vara tufft varenda vecka, det gäller att vara beredd på det. Så,
Men känner du att det är en skillnad, bara går det att liksom se det på det vi har sett den här försäsongen, så att säga?
Det är svårt att dra slutsatser efter försäsongen, tycker jag. Vi har haft en fantastisk försäsong, vi har vunnit varenda match, och så går vi in i premiären och förlorar mot Djurgården. Liksom. Så att jag vill inte dra för stora växlar av det. Vi får ge det några omgångar och se, men det kommer att vara tajt, absolut.
Men förra året var ju mångt och mycket en duell mellan Häcken och Rosengård. Vad vill du helst ha? Vill du ha att det ska vara två lag som gör upp om det, eller vill du ha den här bredare toppen? För den innebär ju att det, liksom, det blir fler potentiella lika jävliga förluster som igår.
Nej, det är klart att vi vill ha en jämn liga med hög kvalitet rakt igenom. Det är det som kommer att utveckla damfotbollen. Vi vill inte att det står mellan två lag, att det är avgjort efter halva säsongen liksom. Jag tror när jag spelade i Rosengård, jag vet inte när det var, 2010-2011, då vann vi med 9 omgångar kvar, tror jag. Och det var inte jättekul att spela de sista omgångarna. Liksom. Så att det är här vi vill vara, där det är jämnt ända in i slutet, så att det är många lag som kan vara med och slåss om medaljerna.
Mm. Finns det, kan man konkret säga, Malin, att det finns ett större kommersiellt värde i en liga med fem liksom potentiella vinnare än två?
Ja, så jag tror att vi alla som går på fotboll, som gillar fotboll, det är ju någonstans den sportsliga passionen man har i att man inte vet vilka som ska vinna på förhand, och att det ska vara många någonstans intressanta matcher på det sättet. Och där tror jag lite som Elin inne på, att man, går man tillbaka historiskt, så har det nästan varit att, jag tror nästan vi kanske själva kände det förra året när vi tappade poäng i premiären, att så här, ah, shit, det, att man inte har så många möjligheter att tappa poäng för att man har haft någon annan konkurrent upp i toppen som nästan har gått rent genom hela serien. Så det är klart att för att få publiken att hitta intresse till också, så kommer det kommer stärkas utav att det är fler som är med och det finns mer på spel.
Det ser nästan lite ut som det vattnas i munnen på det där borta, Peter, när vi pratar om allsvenskan, för ni är inte så långt borta från den nu. Två divisioner.
Ja, det är två divisioner, men det är några år kvar också.
Några år kvar, inte, ja. Inte två?
Ja, det beror på vilken väg vi väljer när vi går in i elitettan. Men hittills så spelar vi våra akademispelare nästan uteslutande. Och det kan vi inte göra hela vägen upp till toppen i allsvenskan. Så någonstans behöver vi byta riktning. Och så länge vi har det laget som vi startade med 2020, så håller vi den riktningen. Så ett par år.
Men du betraktade det som ett val att ni skulle ju kunna då, i kraft av att ni tillhör en större förening, egentligen kunna gasa ekonomiskt, så att säga, och ta det snabbare?
Ja, det är klart att det går att köpa spelare. Alltså det finns ju en marknad att köpa ifrån, och vi har en bra verksamhet så att det skulle vara möjligt. Men jag har ju de spelarna jag vill ha. Mm. Så vi har inte tittat åt det hållet ändå.
Just det. Det är bra, för att det leder oss in på vårt tredje och sista ämne här, och det handlar ju just om det då vi snuddade vid, det lokala perspektivet, Göteborgsfotbollen. Och här på scenen kan man säga att det är ju två klubbar som har valt lite olika vägar. BK Häcken som ju valde att ta över Kopparbergs Göteborg då, och via den genvägen, om man vill kalla det så, snabbare nå damallsvenskan. Medan IFK Göteborg, lite som du beskrev där, Peter, går den långa vägen. Men jag ska göra en kontrollfråga där bara. Hur var det egentligen? Var Blåvitt också intresserade av att ta över Kopparbergs Göteborg? Var det några diskussioner kring det som du känner till?
Ja, det var diskussioner, men intresset var ju mer från Kopparbergs sida, i och med att vi inte har gått den vägen då.
Varför vill ni inte göra det?
Det vet inte jag, det har inte varit på mitt bord.
Tycker du att det var rätt val att inte göra det?
Ja, nu
tycker vi det. Alltså det, vi kommer ju aldrig få reda på det. Men där Häcken var då, så tycker jag att det var bättre att det blev som det blev.
Varför det?
Häcken har hållit på med damverksamhet länge i det originallaget som då gick från upp till division 2 och sen när man tog över det här då och inte hade någon ungdomsverksamhet på flicksidan som riktade sig mot elit alls. Så för att nå eliten, och jag vill att så många som möjligt i Göteborg ska satsa på elitfotboll för damer och flickor då. Så är det jättebra att Häcken tar den vägen. Det hade tagit mycket, mycket längre tid för Häcken att bygga upp en ungdomsverksamhet som tar sig hela vägen än vad det var för oss. Vilket gör att vi snabbare kan få fler derbyn i Göteborg på damsidan då.
Ja, just det. Det är intressant där, för det har ju ändå varit lite kontroversiellt det här valet, Malin. Och det pågår en utredning via Svenska fotbollsförbundet nu kring att ni har två lag i eliten. Om man drar liksom det till sin spets, tycker ni att Häcken ska kunna ha två lag i Allsvenskan till exempel?
Ja, men den utredning som pågår, om vi tänker på samma utredning, så är väl det kopplat till om en förening ska tillåtas ha två lag i förbundsserier. Inte någon specifik utredning om BK Häcken eller BK Häcken FF. Och det kan man väl diskutera kopplat till olika synsätt. Vi har ju valt att fortsätta investera och satsa på vårt utvecklingslag. Det som var vårt representationslag innan vi fick den här frågan om att ta över Kopparberg Göteborgs verksamhet. Och det har vi gjort för att vi har sett det liksom rent strategiskt att det här är den bästa vägen för oss att gå för att kunna erbjuda så bra träningsmöjlighet och matchmiljö som möjligt för att fostra fler elitspelare i Göteborg.
Men det ställs ju någonstans på sin spets nu, som situationen är nu, tänker jag. Vad vill ni att utredningen ska komma fram till?
Vi har egentligen ingen åsikt i den. Vi kommer navigera och sätta våra egna liksom fötter utifrån vad den utredningen landar i. Jag tror att där är i alla fall de signaler som vi har fått från förbundet är någonstans att dels att den möjligheten kan bli, och det är väl kanske mer kopplat till föreningsorganisatoriska och rent liksom byråkratiska perspektiv. Men också i att så här, hur flyttar vi damfotbollen framåt? Så jag tror att man ser rent spelarutbildningsmässigt, så tror jag att man ser det positivt att det finns vissa klubbar som har bra verksamheter som också någonstans ger dem förutsättningar och investera på det sättet som vi gör. Men det blir någonstans en tvåtanke. Man behöver hålla två tankar i luften för att navigera fram i det. Jag tror inte att det kanske är någon i svensk fotboll som vill ha en framtid där vi har liksom parallella serier i de två högsta serierna. Det ligger väl inte i någons intresse. Men där vi står idag och så långt vi har kommit med utvecklingen idag, så tror jag att för att få fostra flest bäst talanger och spelare i svensk fotboll, så tror jag att det här är en väldigt bra, ett bra upplägg så som det ser ut.
Vad tänker du kring, Peter, kring utredningen som pågår kring det här, och hur ser du på frågan i framtiden liksom? Utifrån perspektivet parallella serier, att stora klubbar kan ha flera lag liksom i de högsta serierna.
Ja, man behöver ju, som Malin säger, att det finns inget kanske intresse i att alla klubbar sen, alla som är allsvenskan är även i elitettan. Utan då det är lite självmål från oss alla i sådana fall. Utan, jag har inte lagt särskilt mycket tankeverksamhet på just den frågan då vi inte är där. Men jag har inte bestämt mig.
Nej, den berör ju inte bara damfotbollen. Du har ju samma fråga kring Hammarby bland annat på herrsidan som ju har olika lag. Liksom, så att det är ju en större fråga än BK Häcken och här i Göteborg. Ja. Men alltså, rent dramade till sin spets, så skulle du kunna få en situation där stora starka klubbar har flera lag som ju då slår ut mindre föreningar. Vilket påverkar mångfalden negativt, kan man ju tycka.
Oh ja, och då det gör det, och dit vill vi nog inte, för då missar vi talanger ute i landet utanför storstäderna också. Och det gynnar ingen heller. Så vi får väl se vad det tar vägen där. Men samtidigt så behöver vi
steppa upp och få bättre nationella ungdomsserier på flicksidan också. Så att till exempel BK Häcken här med det allsvenska laget får bättre konkurrens i en F19 allsvenska och neråt då. Att man skapar de serierna då istället för att det ligger under EF och elitföreningen då. Och inte håller en tillräckligt hög nivå idag då.
Du nickar där, Malin.
Jag tror att det är precis det som Peter är inne på, just det här att vi någonstans behöver jobba både här och nu. Hur tar vi vara på dem så att vi inte liksom vaskar fler årskullar eller generationer spelare. Sen så kan vi sätta en långsiktig utvecklingsplan eller hur vill vi att det ska se ut på sikt. Men eftersom det är en idrott i så liksom snabb utvecklingstakt som det ändå är, så behöver vi någonstans lag efter läge och optimera förutsättningarna nu. Så tror jag att vi parallellt kanske behöver se över för att hur vill vi organisera och strukturera vårt seriespel på sikt. Men det jag nickar åt är ju framförallt någonstans en förbättrad matchmiljö för våra flicklag. Det är en fråga för förbundet att verkligen ta sig an.
Det låter som att det är inget bra.
Nej, det är en bristande miljö. Det tror jag man liksom kan se på över hela landet. Att alla liksom som bedriver en bra, seriös flickverksamhet och elitverksamhet för flickor känner en frustration över. Så att det är nog ingen nyhet så sett. Men ja, vi hoppas på utveckling där också.
Nu har den lyfts i det här sammanhanget då. Elin, vill du ha upp IFK Göteborg i damallsvenskan?
Absolut.
Vad tror du att det skulle betyda för Göteborgsfotbollen om vi får fler starka Göteborgslag?
Nej, men jag tror generellt att det är bra att storklubbarna kommer upp. Om man ser det som vi pratade om England innan. Det är det som har hänt. Storklubbarna har satsat. United, Chelsea, Arsenal. Nu kanske man inte ska jämföra Chelsea och Arsenal med IFK Göteborg och Häcken. Men det är stora klubbar som har pengar, har resurser, har förutsättningar för att kunna utveckla damfotbollen. Vi har IFK, det finns Elfsborg, ÖIS, Malmö FF. Det är många klubbar som satsar. Norrköping är uppe nu. Så jag vill se alla dem i damallsvenskan om några år.
Men då får ni sluta att sno deras spelare väl, som Alexandra Larsson och Novalle Jensen här till exempel, eller?
Det är bra att vi kan erbjuda elitspel när de har utvecklats från den nivån. Ta steget vidare istället för att de lämnar och spelar i någon annan stad.
Hur känns det att släppa de bästa spelarna till BK Häcken, Peter?
Ja, det känns väl bra. Det är ju inte... Det var ju en
det
bra...
Det känns bra.
Ja, det är klart det
gör. Ska du väl inte säga, eller?
Ja, men tänk om
jag... Har de ingen lojalitet?
Ja, men tänk om jag har en verksamhet som utbildar spelare som ingen annan vill ha. Då har jag ett större problem.
Ja, och, det är ju sant, men...
Ja. Så när det kommer till Alexandra Larsson här så var ju det en ganska lång process där vi hade henne i träning hos Häcken sen augusti då. Och hon fick vänja sig med det och se om det var detta hon verkligen ville. Och hon lämnade någonting bra för någonting ännu bättre för henne. Och hon har aldrig spelat över division 2 och gått till ett allsvenskt lag som 16-åring. Så det är en stor grej för henne och det är viktigt för mig att spelarna fortfarande känner att jag är där för deras skull. Och vi jobbar med unga spelare och vi tänker inte hindra någon i sina karriärer.
Men när de är så unga då är det ju ingen ekonomi i det antar jag. Då är det inga övergångssummor och sånt på den.
Här är det ju övergångssummor. Hon är en av landets absolut bästa i sin ålder. Så varför inte? Och hon kommer utvecklas ännu mer hos Häcken nu och det borde vara en investering så som vi ser.
Men ni får betalt även där alltså?
Ja, det är en transfer.
Mm. Vad fick ni då?
Det är inte mig du ska fråga dig här.
Om vi byter från spelarvärvningar och transfers och tittar på er division 1-serie.
Peter, ja.
Så känns ju den väldigt het i år. Det är ju väldigt många spännande lag där. Mm. Det är en häftig premiärmatch mot Malmö FF.
Ja.
Häcken hade i snitt i publik 900 förra året.
Mm.
Hur nära tror du ni kan komma den siffran i publik om den här division 1-serien tar fart?
Det är väl rimligt att tro att vi kan hamna där någonstans. Det har och då kommer det sticka iväg med Malmö FF och ÖIS då, naturligtvis. Och några lag till där som kan dra publik då. Men vi får se. Det är mycket fotboll att gå och titta på i Göteborg. Och mycket bra fotboll också. Så allting ska ju klaffa. Men vi jobbar i den riktningen. Att kanske i alla fall få ett snitt på 500 att börja med då. Och sen utveckla det därifrån.
Mm. Vad hade ni i fjol?
Det var nog 500. Mm.
Men då borde ni kunna spänna bågen lite högre, eller?
Ja. Vi får se. Vi har mötet i Monbitti på Kamratgården. Där det finns siffrorna på årskursförsäljningen som kommer styra det mest då. Mm. Då det är förköp på det mesta.
Känner ni flåset i nacken där, Malin och Elin från IFK Göteborg, ju även ur publiksiffra perspektiv?
Ja, men jag ser gärna att de flåsar ännu mer och investerar ännu mer i sin satsning på damsidan. För det tror jag lite som Elin är inne på, att det skulle jaga igång intresset här i stan ytterligare. Sen kommer vi, precis som på här sidan, göra allt vi kan dygnets alla timmar för att hålla dem bakom oss. Så att den utmaningen antar vi gärna.
Mm. Vad tänker du om det, Malin? Eller Elin, publikperspektivet?
Vi vill ju ha derby här till slut. Mm. Det hade varit häftigt att få spela här ute. Eller på Bravida såklart. Skoj. Nej, men att fylla läktarna. Man ser Hammarbys hemmapremiär igår. Jag vet inte hur många det var. Men det var...
Ja, det var ju lite drygt 6000 på Hammarbys premiär. Ja. 6-1 tror jag det var.
Och det har de jobbat hårt för den matchen. Men man vill inte att det ska behöva jobbas hårt för varenda match. Utan det ska komma naturligt i slut. Så jag hoppas absolut på de siffrorna i slutändan. Och lite heta derby.
Vi har ju ganska mycket publik här idag. Så att jag tänkte höra med er som sitter här. Om det är någon som har någon fråga till panelen. Annars så tar vi några avslutande frågor med dem. Japp, vi har en fråga. Han snabbt upp där på man i gul basker. Ja. Säger du den så ska jag upprepa den så kommer den att höras av alla.
Ja visst, och förutsättningar och en massa pengar plötsligt med i spelet också.
Frågan gällde ju då ifall damfotbollen riskerar att bli lika nedlusad med filmningar som herrfotbollen är nu när pengarna ökar och det blir allt viktigare.
Ja, bra fråga. Det är ingenting vi diskuterar. Jag vet inte om män diskuterar det heller, men jag tror absolut att det har ökat lite de senaste åren. Det är tuffare, det smäller på mer. Man har väl sett lite mer filmningar kanske. Men det är som sagt, det är ingenting vi diskuterar, men jag tror att det kommer naturligt med tempoökningen.
Jag mötte ett äldre par på gatan i om det var i London tror jag under fotbolls-EM där och bara pratade med dem just om fotbolls-EM och de var ju så otroligt positivt inställda till det här mästerskapet i England för att det påminner liksom mer och tyckte de om den gamla fotbollen som var där innan Premier League kom med alla sina filmningar och allting så det är ju ett starkt varumärke att kunna erbjuda en fotboll utan för mycket filmningar.
Ja, absolut. Det ska också vara kul att gå på matcherna och inte, det ska inte vara barn som sitter och är rädda på läktarna för att det smällar och bengaler och ja, att det är en otrygg miljö liksom. Och det, där tycker jag när vi har en bra nivå på damfotbollen oftast. Så det, ja.
Jag vet inte om du ville säga något där Peter på diskussionen om filmningar och så. Det såg ut som du log i alla fall.
Nej, men det är ju bara att hålla med. Det är väl klart att vi vill hålla sporten så sportslig som möjligt, så ren som möjligt från fusk. Tack vi.
Bra. Har vi några andra frågor från publiken? Det hade vi inte där. Vi har några minuter kvar. Vi ska avsluta med några rappa frågor kring transfermarknaden då i både ett internationellt och nationellt perspektiv för investeringarna, spelarinvesteringarna slog ju rekord 2022. Det var ju det som ökade allra mest i hela fotbollsvärlden egentligen i köp och sälja av spelare på damsidan. Men Häcken har ju lyckats skapa en miljö där många av de bästa spelarna stannar på Hisingen och det valet har exempelvis du gjorde för något år sedan Elin väl när du förlängde ditt kontrakt. Du antar att du som landslagsspelare skulle kunna spela utomlands, men du valde att bli kvar på Hisingen. Hur gick tankarna?
Nej, men vi har fantastiskt fina förutsättningar på GPA. Och jag känner att jag har fått ihop ett bra livspussel. Jag blev mamma för 2 år sedan och det är en stor del av mitt liv också. Och kunna göra den satsningen jag gör vid sidan av och ändå behålla min landslagsplats och känna att jag utvecklas varje dag. Det är det viktigaste för mig och jag behöver den tryggheten och lugnet för att kunna prestera på fotbollsplanen också. Mm.
Det är ju då ett tag sedan du gjorde valet. Känns det helt rätt idag?
Mm. Jag sitter här.
Jo, det ser jag. Men, det kan du göra under tvång också. Jag får säga. Men det känns som att det var rätt val.
Ja, nej, men absolut. Sen har jag absolut inte stängt några dörrar och det kan alltid hända saker. Men just nu trivs jag väldigt bra med allting.
Ett bra VM så sticker du i alla fall.
Vi får se om jag sitter här nästa år.
Ja, vi får se. Du, hur ser du på utvecklingen på transfermarknaden på damsidan, Malin? Enligt årsredovisningen då, som jag läste häromdagen så fick ni, måste ni fått ungefär 1 miljon för Johanna Rytting Kaneryd när hon gick från Häcken till Chelsea då.
Utan att kommentera det pusslet så är väl det, om vi pratade innan, kopplat till investeringar från FIFA och UEFA, centrala pengar som behöver komma in från EFD, så är vi liksom transferintäkterna någonstans den andra delen. Vi vet alla hur stor och viktig del den är inom här fotbollen idag, och den kommer ju såklart växa på damsidan också. Vi har väl byggt en miljö, som gör att spelarna vill vara kvar, men framförallt skulle jag säga att vi har skapat en miljö för just talang- och spelarutveckling, där vi också har förändrat, tror jag, en norm som har varit i svensk damfotboll under väldigt lång tid, där man har haft väldigt korta kontrakt. Det har gjort att spelarna när de väl har lämnat har gått som fria transfers. Där vi någonstans har, sen vi tog över verksamheten från Kopparberg och Göteborg FC, försökt börja jobba in längre kontraktskrivningar, vilket ju går att göra när vi kan erbjuda bättre förutsättningar förstås i de avtalsförhandlingarna. Men också att skriva kontrakt med yngre spelare, att föryngra våran trupp. Det är en ganska tydlig skillnad på de åren som har varit. Och det är ju såklart med samma fokus som vi jobbar med på här sidan. Vi vill vara en språngbräda. Vi vill ha spelare hos oss med hos oss och göra resultat. Och vinner på planen i BK Häckens tröja. Men sen vill vi också att de ska kunna lyfta mot högre höjder, oavsett om det är mot landslagsspel och de är kvar hos oss lite längre. Men att vi vet någonstans våran plats i näringskedjan på både här- och damsidan också. Och att det finns större miljöer och större scener där ute. Och då tror vi att vi kan utveckla dem och sen sälja dem vidare för att återinvestera i nya talanger hos oss. Mm. Så att, ja, men jag hoppas att vi kan göra ett bättre transferfönster eller transfernetto i år även på damsidan.
Det var ett långt svar på att, som inte gav ett svar på om ni fick 1 miljon eller inte för Johanna Rytting Kaneryd, men det var det ni sålde spelare för i alla fall 2022. Sista frågan i det här panelsamtalet, det går till dig då, Peter, som ju jobbar väldigt mycket, eller jobbar egentligen enbart då med unga talanger, och vilket ni ju då gör i seriespelet. Kommer ni ha en fördel av det, tror du, när ni väl gör det här valet att även börja satsa mer för att gå upp i damallsvenskan, att ni liksom har byggt upp en väldigt etablerad talangutveckling? Kan man dra den parallellen att det ni gör nu, kommer ni ha ekonomisk vinning för er i framtiden också?
Ja, det är väl klart att vi om vi bygger från 12 års ålder redan nu, så är ju väldigt mycket på plats i en mer organisk tillväxt för oss, även om 7-8 år då, när vi är där uppe då. Så vi försöker se väldigt långsiktigt på det. Och lite en dag i taget. Ta det försiktigt. Inte springa för snabbt med detta. Och ta hand om de unga spelarna vi har hela vägen.
Bra, då tackar jag er i panelen för det här samtalet. Jag önskar er alla 3 stort lycka till med årets fotbollssäsong. Det här var ju då 1 av 3 avsnitt av livepodden Laul med vänner. Vi är snart tillbaka med nya poddar och nya samtal. Jag vill tacka er för att ni lyssnade, och ni får hemskt gärna ge panelen här en stor applåd. Tack så mycket.
Tack.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.